har hört andakten i P1 med Rakel Törnell, förvaltningschef i Marks kommun och aktiv i Svenska kyrkan. Musiken i andakten heter Vals de Rodriguez. Information om texten och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
Och Rakel Törnell hör vi även i denna morgons andakt klockan 17:15. Då tar de fasta på vänskap som är en viktig följeslagare i livet. Klockan har nu blivit 2 på natten och det är tid för nyheter.
Ekonyheter. I indikatoropinions majmätning rasar Moderaterna. Partiets väljare går nu över till Centerpartiet som efter en lång tid med låga opinionssiffror nu lyfter med en ny partiledare. Partiet ökar från 4,1 till 5,8%, den bästa noteringen sedan mätningarna startade för nästan 2 år sedan. En person har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter en fyrhjulingsolycka i Överkalix strax utanför Lomträsk ikväll. 2 personer drabbades i olyckan när fyrhjulingen körde av vägen, det skriver tidningen NSD. I nuläget är det oklart hur svåra skadorna är. I Skellefteå har Northvolts konkurs lämnat tydliga spår i bostadsmarknaden. Antalet objekt som är till salu just nu är dubbelt så många som normalt och kvadratmeterpriset för bostadsrätter har minskat med drygt 13% på ett år enligt Svensk Mäklarstatistik. Samma siffra för hela landet är en ökning med nära 3%. Tidigare under kvällen delade kungen ut Polarpriset till årets pristagare. Rockbandet Queen, dirigenten sopranen Barbara Hannigan och jazzpianisten, kompositören, producenten Herbie Hancock. Och så här sa han när han tog emot priset.
I accept this award not just for myself, but on behalf of all the musicians and dreamers who dare to believe that creativity and human connection can change the world.
Jag tar emot det här priset inte bara för mig själv utan också för alla de musiker och drömmare som vågar tro att deras kreativitet och mänsklighet kan förändra världen, sa alltså Polarpristagaren Herbie Hancock. Fler nyheter hittar ni i vår app Sveriges Radio Play och mer om nyheterna som vi berättat om nu kommer i senare sändningar.
P1 Sveriges Radio.
Ett nytt avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern hör vi om ungefär en halvtimme här i kanalen, det vill säga 3:05. Här och nu har det blivit dags för Kaliber. Och det här är en granskande serie som heter Yogasekten som vi ska höra. Och det är ett samarbete med Danmarks Radio. Den här fjärde delen har rubriken Retreatet.
Jag sitter där i taxibilen. Det är en mörk novemberkväll. Det spörregnar. Vi åker djupare ut i skogen.
Yogarörelsen försöker fortsätta sin verksamhet som vanligt, trots att några av deras högsta ledare gripits, misstänkta för att ha utsatt elever för grova brott. Vi vet att yogaskolan Nata har många hemligheter och vi har tagit ett ovanligt beslut. Att låta vår reporter gå med för att inifrån ta reda på hur den fungerar. Hon har varit med i ett par månader nu och är på väg till ett tantra-retreat.
Taxichauffören frågar om han ska fortsätta och då får jag en sån här känsla bara, vad är det? Vart är jag på väg? Liksom. Så kommer jag fram till den här stugbyn som det är, som ligger vid en sjö. Och det kändes ganska tryggt och trevligt. Jag får ett rum i en stuga. De har skrivit mitt namn på dörren och ett meddelande till mig. Let love in. Let love awaken you.
Du lyssnar på Yogasekten,
det finns så mycket otroligt vackert.
En granskande serie från Kaliber.
Och så mycket maktmissbruk.
En kvinna ska ligga naken framför alla.
Så fort de hamnar i någon typ av blåsväder igen så kan de alltid referera till de här akademikerna.
I mean, it's a neo-tantric sacred eroticism sexual initiation group.
Reporter är Ida Nordén, Carmen Dickson och jag, Marcus Alfredsson, i samarbete med Danmarks Radio. Fjärde delen. Retreatet.
Det är alla möjliga människor där, kan man säga. De allra flesta är svenskar, en del danskar och någon har rest från den här skolan i Berlin också.
Vår reporter Carmen Dickson sätter sig ner på golvet med de andra deltagarna.
Vi börjar med en enkel runda. Alla sitter i en ring och vi berättar vad vi heter och varför vi är där.
My name is Carmen. Carmen.
Jag säger väl någonting som jag tänker låter bra.
I'm here to connect with my inner self and with others.
Vi vet inte vad som ska hända under retreatet. Inget program har skickats ut i förväg. Bara ett tema. Courage to love. Mod att älska. Och så en packlista.
Med saker vi ska ha med oss som avslöjar lite grann.
Yogakläder, festkläder och specifikt för kvinnorna.
Sexiga underkläder, en röd klänning till en ceremoni och en vit klänning till en vit ceremoni.
Men innan allt drar igång måste de skriva på ett papper.
Ett slags kontrakt om att vi själva tar ansvar för våra gränser. På det här kontraktet så står det också att vi kan komma att klä av oss i vissa sammanhang. Att det kan förekomma naket. Alltså egentligen är det ett kontrakt där de frånsäger sig allt ansvar.
Även om ingen berättat exakt vad som kommer hända de närmaste dagarna är budskapet tydligt.
Att få med alla i den här övertygelsen om att det egentligen inte finns några gränser. Att de personliga gränserna som man har, det är rädsla.
Grégoriane Bivolaroux vient d'être arrêté en région parisienne.
On soupçonne le gourou d'une secte d'avoir abusé de plusieurs...
I november 2023 slår fransk polis till mot flera adresser.
Secte multinationale d'origine roumaine.
175 poliser deltar i insatsen som resulterar i en rad gripanden.
Doit passer par une initiation sexuelle avec le gourou du mouvement Grégoriane Bivolaroux.
Yogarörelsens guru, Grégoriane Bivolaroux, sitter nu häktad, misstänkt för människohandel, kidnappning och våldtäkt. Kvinnor berättar om hur de rest till Paris för att träffa honom och där förväntats gå igenom en erotisk ritual med honom för att främja sin andliga utveckling.
I felt trapped.
J'avais peur et je me sentais piégée.
De har varit instängda i en lägenhet utan kontakt med omvärlden. Rörelsen har tagit deras mobiltelefoner, pass och andra tillhörigheter. Också i Finland har polisen under flera år utrett anklagelser mot gurun. Han misstänks också där för människohandel, tillsammans med en kvinnlig yogalärare som ska ha rekryterat kvinnor för att resa till honom. Vi har fått veta att det är så det fungerat även i Sverige. En kvinnlig lärare inom svenska Nata ska ha fungerat som mellanhand när kvinnor res till gurun i Paris, enligt flera källor. Det är en kvinna som vår reporter snart träffar på under sin tid i yogarörelsen.
Man tänker att man ska kunna liksom överkomma egot då, genom att gå över sina egna gränser.
Tova Olsson, som är doktorand i religionsvetenskap, har ägnat flera år åt att forska på samtida tantra.
Att man då ska få en upplevelse av befrielse. Att man inte längre är begränsad av det som man trodde att man var begränsad av genom att göra det här som man kanske var rädd för, eller det som var förbjudet, eller någonting som man kanske var äcklad av.
Gregorian Bivolaros följare kallar sig i Norden för Nata. Men internationellt går rörelsen ofta under ursprungsnamnet Misa. En rörelse som enligt Tova Olsson är mycket mer hierarkisk än andra liknande rörelser.
Och det jag tycker att man kan höra verkligen när man pratar med lärare att de har ett liknande språkbruk, att de har fått samma typ av undervisning.
Okay, welcome everybody. Thank you for
2024 pågår det en internationell konferens för religionsstudier på Göteborgs universitet. Ett av panelsamtalen handlar om Bivolaros rörelse.
The name of it is sacred eroticism or sexual magic.
Flera utländska gäster är här för att diskutera yogarörelsens läror om helig erotik.
Jag går dit eftersom jag har gjort den här forskningen. Jag är intresserad av MISA som organisation och jag är intresserad av hur de kommer prata om det här.
When you teach the sacred eroticism and enter into the...
Mannen som håller i panelen heter Massimo Introvigne och är religionssociolog.
Sexuality mix it with religion, you may a number of enemies.
Han är något av en kändis i sammanhanget. Har under många år forskat på yogarörelsen och driver ett privat forskningscenter i Italien.
When somebody not in secret but very public.
Introvigne säger att de religiösa grupper som blandar in sexualitet i sin lära alltid gör sig fiender. Det accepteras inte av majoritetssamhället.
Mainline churches, by media and sometimes even by secular.
Han är skeptisk till att kvinnor som gått igenom sexuella ritualer ska ha blivit manipulerade.
There is no deception. Those who go to a Misa or Nata center, they know it is part of Misa and the teacher is Gregorian Bivolaro.
Tova Olsson sitter vid en bänk långt bak i rummet och lyssnar. Hon är förvånad över det som sägs under paneldiskussionen.
Och jag tycker att den blir ännu lite mer underlig ju mer jag lyssnar på den. För att det verkligen känns som att det kanske inte är en så nyanserad bild. Det finns ingen kritisk framställning av Misa.
Yogarörelsens ledare Gregorian Bivolaro har vid den här tidpunkten varit häktad i över 8 månader. Han är misstänkt för människohandel, kidnappning och våldtäkt. Men ingen talare här på seminariet på Göteborgs universitet verkar ens överväga möjligheten att anklagelserna skulle kunna vara sanna.
The violence of the media and legal campaigns against the Misa Yoga School and Gregorian Bivolaro are disproportionate, somewhat unprecedented.
Med i panelen finns också en aktiv medlem i yogaskolan som håller ett föredrag om att skolan förföljs på grund av att de kombinerar erotik och andlighet.
Our societies do not tolerate the combination of eroticism with religion or spirituality.
Jag undrar om det hör till vanligheten att olika religiösa organisationer får komma och försvara sig själva inom liksom en akademisk miljö.
Spiritual movements were targeted because their unconventional practices.
Jag känner inte att jag som doktorand kan vara den som startar det samtalet, men sitter lite och väntar på att någon annan akademiker ska ställa någon kritisk fråga om den här organisationen. Så jag är lite förbluffad efteråt helt enkelt.
Henrik Bogdan är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet och ordförande för den kommitté som beslutade om vilka programpunkter som skulle godkännas på konferensen.
Nu i efterhand så kan man säkert tänka att men det hade nog varit bra kanske med ett annat perspektiv också såklart i just den här panelen utifrån att den här rättsprocessen pågick. Någonting som inte jag känner till att det pågick då. Jag tror inte någon annan i den här akademiska kommittén känner till detta. Alltså det finns ju hundratals nya religiösa rörelser och att hålla koll på allting är ju helt omöjligt.
Bivolaro får sitt svenska uppehållstillstånd återkallat. Och i Frankrike fortsätter utredningen mot honom. Samtidigt publicerar flera europeiska medier vittnesmål inifrån yogarörelsen om att kvinnor jobbat gratis med nätporr eller på strippklubb och att det kallats för karma-yoga.
Girls are online now, waiting to be. Und dann kommt auch schon eine Stripperin ums Eck. Lange braune Haare, kurvig.
Två tyska reportrar besöker en strippklubb i Rumänien som ska vara kopplad till yogaskolan.
Und erzählt uns, dass sie aus Schweden sei.
Där träffar de en ung kvinna från Sverige som strippar. En kvinna vi vet varit elev hos Nata. Vi kontaktar henne, men hon vill inte bli intervjuad. Kvinnor som syns på bilder från tantralärarutbildningen på Paradiset i Danmark kan vi själva identifiera på bilder från sexcam-sajter. På tantra-retreatet i skogen pågår ett pass på temat tantrisk visdom. En lärare berättar om att samtidens stora fokus på att allt ska ske med samtycke kan stå i vägen för det som själen längtar efter.
If we make it very safe, everything very politically correct, it wouldn't necessarily be what your soul signed up for.
Retreatet ska pågå i flera dagar till. Vad som ska hända har lärarna inte berättat. Bara att deras gränser kommer att prövas. Vår reporter är med.
Ja, men i början sa han att nu är det några friendly days. Sen får ni se ungefär att det kommer hända grejer.
De delas upp i grupper. Männen för sig, kvinnorna för sig.
En av kvinnorna som är med i teamet där visade oss hur man ska röra sig sexigt. Och sen så fick vi öva på det i par då, kvinnor. Och göra en lap dance för varandra kan man säga. Det var ett märkligt sammanhang. Men gränserna flyttas också fram där hela tiden för vad som är märkligt. Och jag fann mig ganska snabbt i det ändå. Och jag kände mig trygg av att det bara var kvinnor där.
Det är en förberedelse inför det som ska hända senare på kvällen.
Att kvinnorna skulle dansa för männen och bete oss som om de vore kungar skulle vi göra. Till en ganska så sexig låt kan man säga. Under kvällen var det romantisk middag.
Vi har bestämt att vår reporter inte ska delta i dansen som ska ske efter middagen.
Och då hade alla klätt sig lite fint. Vi kvinnor skulle ha på oss färgglada klänningar.
Kvinnorna har nu också fått information om vad som ska hända nästa dag. Då ska de dansa för männen igen, men då i underkläder. Och så ska männen få en annan överraskning.
Då är planen att en kvinna ska ligga naken framför alla med frukt på sin kropp. Och att vi andra kvinnor ska ta den här frukten och mata männen i rummet med den.
Vi har bestämt att vår reporter ska avbryta här, gå till sitt rum och åka hem nästa morgon. Men under middagen blir det fler överraskningsmoment.
Det var dags för något som de kallar för Angels Walk. Då ställde sig alla män i två rader och så skulle kvinnorna gå mellan männen. Kvinnorna skulle blunda och skickas in mellan männen som tog på kvinnorna helt enkelt. Så de fick gå igenom där, blunda och känna händer på kroppen. Här någonstans började det kännas obehagligt för mig. Det här blev min chans att lämna middagen. Så på morgonen packade jag min väska och gick för att hitta någon av lärarna och prata med.
Jag tror att din själ kom hit för att den är ready for the challenge.
Läraren förklarar att det hade varit bra om hon stannade kvar.
Men ibland någonting kanske klumpigt händer, men det är att man känner att avsikten är en
pure grey. Här är män som vill offer more love. Du måste också lära dig embracea det.
Man ska vända det jobbiga till något bra.
Och det är just därför som vi också gör vissa surprise moment. För att vi ska ha chans att träna de här sakerna.
Och ha modet att våga vara i det. Och modet att älska.
Kan vara courageous och liksom ta emot och våga känna trust.
Och att mitt mod då skulle vara att vara i den här jobbiga situationen och flytta fram mina gränser.
Din delaktighet där hänger ju någonstans på att du gör det som de andra gör i det här sociala sammanhanget helt enkelt.
Religionsforskaren Tova Olsson beskriver hur vi retreats ofta är själva poängen, att man ska kunna utmana sig själv. Och det kan göra det svårt att säga nej.
Att om du inte har den upplevelsen som andra har haft så är det för att du är misslyckad eller du är blockerad.
Tova Olsson tycker, precis som många av hennes forskarkollegor, att det är bra att ge en mer nyanserad bild av nya religiösa rörelser. De som majoritetssamhället ofta kallar sekter.
Man har liksom velat framställa dem på ett väldigt sensationistiskt vis. Och där religionsvetarna har velat komma in och ge ett mer balanserat perspektiv helt enkelt.
Men just vad det gäller MISA tycker hon att problemet är att forskare inte lyssnar på dem som lämnat rörelsen och vittnar om övergrepp.
Det som är lite oroande när det kommer till MISA kanske är ju att det inte finns så jättemånga olika perspektiv. Utan att all forskning som finns om MISA är ganska förlåtande forskning. Och att det finns väldigt få kritiska perspektiv.
Den forskare som är mest tongivande vad gäller Gregorian Bivolaros yogarörelse är Massimo Introvigne, som driver det privata forskningsinstitutet Cessnor i Italien.
Hallå?
Samtidigt har han öppet tagit ställning för organisationen och gjort klart att de drabbas av en orättvis förföljelse. Han menar att anklagelserna mot gurun och skolan följer ett mönster som egentligen handlar om majoritetssamhällets hårda syn på de som blandar religion och erotik.
We cannot assume if a teaching is strange or we are very unfamiliar with it. It's just a cover for abuse.
Att något är konstigt eller annorlunda, säger han, betyder inte att det är en täckmantel för övergrepp. I augusti 2024 griper polisen i Georgien två andra lärare i yogarörelsen. Det är Mihai Stojan och hans fru. Ett par som beskrivs som några av organisationens absolut mäktigaste personer. Som står gurun Gregorian Bivolaro nära. Och som är verksamma i Danmark. Deras advokat uppger att de båda nekar till brott och menar att yogarörelsen är utsatt för religiös förföljelse.
So now the main legal theater for MISA is Georgia.
Massimo Introvigne, tillsammans med andra forskare och samma medlem ur yogarörelsen som talade på konferensen i Göteborg, skriver ett upprop för att släppa paret fria.
What are they accused of is to prepare these women to accept Bivolaros proposals.
De är också misstänkta för människohandel, för att ha övertygat kvinnor att resa till Bivolaro.
Through their courses on sacred eroticism.
Introvigne tycker att det här ligger farligt nära att åtala dem för deras läror och åsikter.
Fairly persuaded it's a witch hunt based on their opinions rather than on any crime they may have committed. And I believe what is on trial here is sacred eroticism.
Han är också skeptisk till anklagelserna som riktas mot gurun. Han menar att redan när man som elev börjar i yogaskolan så vet man att erotiska initieringar är en del av läran.
When you join such movements, you know they teach that the valid path to certain spiritual benefits is an erotic initiation.
Han frågar sig, varför går man då med i rörelsen?
I mean, it's a neo-tantric sacred eroticism sexual initiation group. Why do you join MISA?
Tidigare medlemmar vi pratat med har en annan bild. De visste inte vad som väntade längre fram i deras andliga utbildning när de började på yoga eller tantra i skolan. De säger istället att hemligheter genomsyrar hela rörelsen. Vi har pratat med kvinnor som berättat att de rest för att träffa gurun och hamnat i en situation bortom deras kontroll. De har förts till honom med ögonbindel, inte vetat var de befunnit sig, inte fått gå ut och blivit fråntagna pass, plånbok och telefon. Alla har inte heller vetat att mötet gått ut på att de skulle ha sex med gurun. Men Massimo Introvigne vände sig mot anklagelserna om människohandel eftersom han påstår sig veta att kvinnorna åkt dit av fri vilja.
They went to France of their own will, and then they realized, but only sometimes after they had this experience of an erotic initiation, that they had been manipulated psychologically by a chain of persons in the movement.
Massimo Introvigne och flera andra forskare avfärdar vittnesmålen från kvinnor som slussats till gurun och kallar dem för avfällningar. De menar att kvinnorna rest till gurun frivilligt och först efteråt påstår sig ha blivit manipulerade. Introvignes slutsatser används av yogaskolan som bevis för att de är utsatta för förtal och svartmålning. Han har lovat ställa upp som expertvittne för flera av de anklagade yogalärarna i både Finland och Frankrike.
Så fort de hamnar i någon typ av blåsväder igen så kan de alltid referera till de här akademikerna som genast finns där för att försvara dem.
Religionsforskaren Tova Olsson.
Vilket ju gör att elever som kanske tvekar lite inför att gå med i organisationen eller tvekar kring att gå ur förlitar sig på de här akademikerna.
Det är vår 2025. Vi har bestämt att vår reporter ska sluta med sina yogaklasser. Innan hon lämnar ska hon fråga sina lärare om anklagelserna mot Bivolaro.
Why would these women, like, did they experience anything that would make them claim these things?
Hon får ett särskilt möte med två av dem.
Is there like a sexual practice further on, like they experienced? I don't know, they talked about like initiations and stuff.
I mean, he's a tantric master, so hopefully he's doing more than just the meditation.
Han är en tantrisk mästare, så förhoppningsvis gör han mer än mediterar, säger en av lärarna. Hon säger att en del kvinnor har mött gurun och älskat med honom.
In love, it's also difficult, and sometimes, you know, you get very upset.
Och precis som i alla kärleksrelationer kan man bli upprörd, säger hon.
And then of course it can turn, it can flip around and then you can get super upset.
Idag, säger hon, så är det sociala klimatet allergiskt mot allt.
The whole social setting is somehow so allergic, you know, to anything.
Och det finns ett helt maskineri som sätter igång och stöttar och skapar ett drama.
Meaning that as soon as somebody feel upset about something, there is like a whole machinery supporting just to make a drama out of it.
Den andra läraren menar att kvinnorna som anklagar Bivolaro har haft sex med honom frivilligt, men sen insett att de kunnat vinna saker på att anklaga honom för övergrepp.
And then they get money, they promote their own pages, like they use the courses, they make their own things.
Du kan bli en influencer och öppna en egen yogastudio, säger hon.
Girl, you're just an influencer.
of support, and then you're like, actually, I can also teach this. So you would say, look, come to my yoga. Carmen's yoga is the safe yoga. These guys are the bad ones. Because every single of those girls who testify, they were doing like this.
Okay. So all of them, they were like consensual relationships. And
yeah, totally consensual.
Under vår reporters tid i rörelsen har en sak slagit oss. Ingen nämner Bivolaro vid namn. Det finns inga bilder på honom.
It's not like we hide anything, as you see, like we talk when you
ask. It's great.
But it's a bit hard to bring it up.
Läraren säger att Bivolaro är den mest otroliga, märkvärdiga och ödmjuka person hon någonsin träffat.
Well, for me, it's the most incredible, remarkable, humble person I ever met in my whole life.
Samtidigt pratar de inte med studenterna om att det är hans läror de undervisas i.
For me, I recognize him as my spiritual guide. But it's not something that we teach, like, say to the students.
Du har hört fjärde och sista delen av yogasekten av Ida Nordén, Carmen Dickson och mig, Marcus Alfredsson. Grigorian Bivolaro är fortfarande häktad och inte dömd för något av de brott som han nu anklagas för i Frankrike. Vi har sökt honom genom hans advokat som avböjer att kommentera. Bivolaro har tidigare nekat till anklagelser om människohandel. Atman Federation, det internationella organet för skolor som sprider Bivolaros läror, skriver att det som hänt i Frankrike är en del i en lång rad av attacker mot rörelsen. Att anklagelserna mot gurun bara är påståenden och att han ska betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats. De tar också avstånd från alla former av övergrepp. Natas skolor i Sverige skriver att deras undervisning är trygg och samtyckesbaserad, att det inte förekommer explicita sexuella aktiviteter där och att de inte har någon juridisk, administrativ eller finansiell koppling till Grigorian Bivolaro. Både de och Nata Danmark skriver också bland annat att de tar kraftigt avstånd från alla former av övergrepp, maktmissbruk och manipulation. Nata Danmark skriver att de inte medverkar till att organisera möten med Grigorian Bivolaro. Den svenska Nata-lärare som enligt våra uppgifter har bjudit in kvinnor från Sverige nekar också till det. Nata Sverige skriver också att det alltid är fritt fram och avsluta sitt deltagande. Producent var Johan Sundström. Serien är ett samarbete med Danmarks Radio och reporterna Mälle Barré, Thomas Prackars och producent Anne Skärning. Nyhetsklippen du hörde i avsnittet kommer från franska RFI, Radio France, BBC och tyska BR. Misa uppgav för tysk media att om enskilda elever strippar eller jobbar som camgirls gör de det frivilligt och som privatpersoner. Det är inte organiserat av Misa. Slutmix Tobias Sandin.
Alla fyra delar av Kalibers granskande serie Yogasekten finns att höra i appen Sveriges Radio Play. Sök på Yogasekt.
So Chamberlain literally says at 11:01,
this country is at war with Germany.
We are now at war. And at that moment, everybody's listening. Everything gets changed.
Hör om andra världskrigets front i etern.
Förbindet är Einmarsch. Der Sieg.
Med Nazi-Tysklands statsradio på ena sidan.
Under judisk krigsminister.
Och BBC och västmakternas public service på den andra.
L'honneur. Le bon sens. L'intérêt supérieur.
Om vad public service roll i krig egentligen är.
Jag kan väl tro att Sveriges Radio vill ha en viss självständighet gentemot regeringen.
Men är det möjligt under ett krig att vara helt självständig?
Nej, det går ju naturligtvis inte.
Lyssna på Omöjligt uppdrag, en serie i tre delar om public service, födelse, strider och framtid. Avsnitt 2, Krig i allmänhetens tjänst.
Programmet kan du höra här i P1 nu på torsdag den 29 maj klockan 17. Så har det nu blivit dags för radiokorrespondenterna Mellanöstern med Olle Wiberg.
First, Mr. Speaker, I'd like to say something about the horrific situation in Gaza.
I maj 2025 startar en slags dominoeffekt i den internationella opinionen.
Where the level of suffering, innocent children being bombed again.
Världsledare och organisationer uttrycker sig med en ny typ av emfas om nöden i Gaza.
Is utterly intolerable.
Och med skarpa fördömanden av Israels regering.
Mr. Speaker, over the weekend we coordinated a response with our allies, as set out in my statement with President Macron.
Ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahu est inacceptable.
The situation of Palestinians is beyond description.
Det är en helt oacceptabel situation.
The EU is also reassessing its trade deals with the country.
Och nu hörs också en mycket sällsynt kritik från Israels allierade.
The German Chancellor Friedrich Merz has openly criticized Israel's recent attacks on Gaza.
Tyskland som villkorslöst brukar stå bakom Israel.
To cause such suffering to the civilian population, as has increasingly been the case in recent days, can no longer be justified as a fight against Hamas terrorism.
Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern om en möjlig vändpunkt i utvecklingen. Med Johan Mattias Sommarström och professor Helena Lindholm. Jag heter Olle Wiberg.
Are we witnessing a tipping point for Israel's European allies?
Matt says he feels compelled to speak out when international law is being broken.
In fact, this is historic.
Despite our efforts, this Israeli government's egregious actions and rhetoric have continued.
Are Europeans pivoting away from Israel?
Vi spelar in den 27 maj 2025 om de många och nya röster som nu höjs till stöd för Gazas civilbefolkning och mot Israels krigföring och långvariga blockad där nödhjälp stängts ute från Gaza. Men samtidigt, Johan Mattias, känns det inte lite grann som vi har varit här förut? Förstår du vad jag menar då?
Nej, jag tycker inte vi har det. För det här är ett helt nytt stadium när det gäller kritik från omvärlden och även kritik internt i Israel. Så att jag vill nog ändå hävda att det här är något nytt.
Så när vi har gjort de här avsnitten om att pressen på Israel ökar från omvärlden sedan åtminstone 1,5 år faktiskt, ganska snart efter Israels svar på Hamas terrorattack.
Det är nu vi ska äta upp det.
Är det så? Det är annorlunda nu?
Ja, det är annorlunda. Pressen har ökat på Israel tidigare från enskilda länder. Vi har haft domstolen i Haag, domstolar som har tagit upp fallet med Israels krigföring. Vi har haft enskilda länder som Spanien, Irland, Sydafrika till exempel som har varit hårda kritiker. Men nu rullar ju den här snöbollen i en hastighet och med en storlek som vi inte tidigare skådat sedan oktober 2023. Mm.
Vi ska berätta så mycket vi kan om detta idag. Det handlar i dagens avsnitt om en möjlig vändpunkt i utvecklingen. Och denna vecka är också Helena Lindholm med oss, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. Välkommen du också.
Men tack så mycket.
Vad tror du då? Kan det här vara en sån vändpunkt vi ser nu i utvecklingen?
Ja, men på sätt och vis så är det det, eftersom vi inte har sett den här typen av kritik mot Israels krigföring tidigare. Det är fler och fler länder som så att säga sällar sig till de kritiska rösterna. Även Sveriges regering, som tidigare har varit ganska lågmäld i sin kritik gentemot Israel. Utrikesministern kallade idag upp Israels ambassadör för ett samtal om det oacceptabla i att förhindra nödhjälp att komma in.
Vi var mycket tydliga med vårt krav på att Israels regering nu måste tillåta omedelbart humanitärt tillträde för att mildra lidande och död i Gaza.
Så på ett sätt kan man säga att det är en vändpunkt, och vi kan också... Ett annat tecken på det är ju att protesterna inne i Israel mot regeringen och mot kriget också ökar. Mm. På ett annat sätt så är det inte en vändpunkt. Alltså det är en vändpunkt också på det sättet att det är så mycket som händer samtidigt. Vi har den här blockaden av nödhjälpen, vi har den israeliska markoffensiven, tal om återockupation, mer oförblommerade uttalanden om fördrivning av den palestinska befolkningen. Men samtidigt har vi också sett under hela den här perioden, 1,5 år, en fruktansvärd krigföring redan för göra det. Så på det sättet är det kanske inte en vändpunkt.
Allting faktiskt, tror jag, som du nämnde nu, Helena Lindholm, kommer vi komma in på framöver i avsnittet här. Det handlar alltså om flertalet länder, Storbritannien, Kanada, Frankrike för att nämna några, som har helt andra tongångar nu än tidigare. Och EU-kommissionen också, på det sättet att man ska granska om Israels agerande i Gaza bryter mot samarbetsavtal som EU har med Israel och sådär. Men ytterligare ett uttalande kom igår som kanske har en särskild tyngd, Johan Mattias. Tyskland har ju givet historien ett mycket speciellt band till Israel. Och nu sa förbundskanslern Friedrich Merz att israeliska attacker mot Gaza inte längre kan rättfärdigas som en kamp mot Hamas.
What the Israeli army is now doing in the Gaza Strip, I no longer understand, frankly, what its objective is, to cause such suffering to the civilian population, as has increasingly been the case in recent days, can no longer be justified as a fight against Hamas terrorism.
Ja, men det betyder, just som du sa, det blir psykologiskt blir en annan grej när Tyskland, som alltid är väldigt försiktig annars, av historiska anledningar i sin kritik mot Israel, när de väl går ut och levererar den här kritiken och de här varningarna om att Israel faktiskt går över gränsen i sin krigföring, så får det ju en annan tyngd. Jag måste bara säga det, det är ju inte som att USA skulle gå ut, för USA är så viktigt för Israel och på många sätt också för världsopinionen. Men just i fallet Israel så blir det en annan tyngd när Tyskland till slut går ut och levererar den här kritiken. Mm.
USA kommer vi också komma in på om en stund, som ju har en avgörande roll. Men vad säger du, Helena Lindholm, ytterligare en dimension här i kritiken är också Tyskland, som har de här historiska banden till Israel efter förintelsen och andra världskriget.
Jo, men absolut. Det är klart att det har en särskild dignitet och betydelse just av de orsakerna som ni nämner då. Sen så vill jag också gärna poängtera dock att även om det nu är så att vi hör då fler och fler starkare kritiska uttalanden, så vet vi inte vad det får för konsekvenser och om den här situationen som vi just nu upplever då, och som jag uppfattar kanske påbörjades för någon dryg vecka sedan, om den kommer att kvarstå eller inte. Mm, så vi vet ju inte konsekvenserna av detta, så att säga.
Just det, ord och handling, får vi se vad det faller ut framöver.
Exakt.
Det är ny kritik i alla fall och många frågor och mängder av frågor om just det här också. Joma har kommit till dig och Cecilia Udén när vi bad lyssnarna ställa frågor i Sveriges Radio Play-appen. Till exempel, som har med det här att göra, hur kommer det sig att omvärlden reagerar så sent på att civilbefolkningen blivit så utsatt? Och en till då som är snarlik, hur kommer det sig att världsledare inte gick ut tidigare och fördömde Israels regering? Vad är de så rädda för, är den som frågar.
Alltså jag tror det är en kombination av orsaker som ligger bakom det här ändå senfärdiga agerandet från omvärlden. Dels tror jag att det blev svårt att värja sig från bilderna av svältande barn och små dammiga barnhänder som håller fram skålar till ett sinande soppkök. Sådana bilder vi sett nu de senaste veckorna, och FNs varningar om en annalkande massvält för i princip hela Gazas befolkning, samtidigt som det står lastbilar på andra sidan gränsen som Israel då tidigare envist vägrade passage över gränsen. Det i kombination med bilder på döda barn i rasmassor som ligger och förblöder. Jag tror att det har blivit för mycket, den intensiva krigföring som vi nu ser. Samtidigt som det är den här snöbollseffekten. Några länder som har dragit sig för att kritisera Israels krigföring från början väl gör det. USA till exempel, fast med väldigt små bokstäver, men vi hörde ett annat tonläge från USA faktiskt, där Donald Trump bland annat sa att han var trött på kriget och trött på dödandet.
Och det kan påverka resten av världen också.
Jajamän, jag tror att det kan påverka resten av världen, för vi måste också ha med oss att när man kritiserar Israel så kan man ha det med sig att man kan riskera att kritiseras för antisemitism. Mm. Även om man kritiserar Israels regering, alltså som regering, inte det judiska folket så att säga.
Jo, men jag håller med, men jag vill gärna lägga till några saker, och det är att jag tror att vi i omvärlden också i framtiden kommer att behöva tänka igenom detta och analysera vad kommer det sig att världen inte reagerade tidigare. Och jag tror att det har att göra med några anledningar. Dels som vi var inne på, rädslan för att bli anklagad för antisemitism. Det handlar också om att Israel har en väldigt väl fungerande och väloljad propagandaapparat, och den har västvärlden i ganska stor utsträckning köpt och därmed litat på uppgifter som kommer ifrån israeliska försvarsmakten i stor utsträckning. Man har lyssnat på den israeliska retoriken. Och jag tror också att man behöver komma ihåg att det här sker i en tid när den, så att säga, högernationalismen är på framväxt och i många delar utav världen, vilket gör att det finns en typ av, så att säga, likasinnad ideologi.
Och nu är vi mitt uppe i det här, och det här var en lyssnarfråga, en av många, många frågor, Johan Mattias. Vi kommer göra ett avsnitt med egentligen bara lyssnarfrågor när Cecilia är tillbaka snart också. Men många av lyssnarnas funderingar handlar just om det pågående, den pågående situationen i Gaza just nu. Vill du berätta lite mer om vad du ser från Gaza just nu? Du nämnde ju de här matkön och så innan, men berätta lite mer.
Egentligen vill jag inte, för man måste vara fruktansvärt dåligt när man berättar om Gaza dag in och dag ut. Jag tänkte häromdagen på att jag har inte rapporterat någonting positivt sedan den 7 oktober 2023. Men de senaste bilderna bara, när Israel attackerar en skolanläggning där då mängder med internflyktingar tagit sin tillflykt och tror att de är hyggligt säkra, även om de vet att det inte finns några säkra ställen i Gaza, och hela den här skolbyggnaden sätts i eld och man ser en liten flicka, jag tror hon var 6-7 år, som står där i lågorna men till slut lyckas fly. Men mängder med människor dog i den här attacken. Mm. Israel hävdar ju hela tiden att det är Hamas-mål, det är operationscentraler, det finns terrorister på de här ställena. Men det dör ju väldigt många civila.
Jag såg senast igår ett BBC-reportage med mycket små barn med helt tomma blickar.
This is a summer and he is 5 years old.
Today a British doctor captured these images in the pediatric ward of Nasser Hospital.
Helt avmagrade med utstickande ryggrad och ben och sådär. Du har sett sådana bilder också förstås.
Ja, och det är ju det som utspelar sig framför våra ögon, men ingen kommer ju in i Gaza. Vi kan ju inte rapportera därifrån och se det själva, tyvärr. Vi är fortfarande förhindrade att rapportera därifrån.
There was abundant aid that could have helped them. But nearly 3 months of Israeli blockade kept it out of Gaza.
These children are so malnourished that they're actually wasting away. It's shocking to see this degree of malnutrition.
Så man ska förstå förutsättningarna för den här kritiken som nu kommer mot Israel. Vad är det man gör och hur agerar man som skapar förutsättningarna för den här hungersnöden då i Gaza?
Ja, men alltså i samband med att den senaste vapenvilan bröts, eller några dagar innan i början av mars, så införde ju Israel en total blockad. Det stod hundratals lastbilar på andra sidan gränsen utanför Gaza, men ingen tilläts komma in förrän i början av förra veckan, då ett fåtal rullade in. Sen har det blivit fler och fler, och sen ska man öppna någon kritiserad mekanism för att dela ut mat på ett fåtal ställen runt om i Gazaremsan dit då människor ska få ta sig och kunna få tag på förnödenheter. Men det har inte kommit in liksom ett vetekorn, om jag då får använda finansminister Smotrichs ord. Han sa att vi ska inte släppa in en vetebit till Gaza, och det hade de inte gjort då fram till förra veckan.
Och har väl delvis också hänvisat till att Hamas lägger beslag på stora delar av den här nödhjälpen. Vad vet vi om det där?
Vi vet att Hamas har lagt beslag på en del nödhjälp, men i förhållande till hur mycket som har kommit in så har det inte varit särskilt mycket de har roffat åt sig av. Sen har viss nödhjälp plundrats. Det blir också så i desperata situationer. Men det mesta har kommit dit en ska, så att säga.
Du nämnde ju finansministern Smotrichs ord om vetekorn. Det är ju faktiskt så att det är inte bara Israels handlingar som fördöms, utan det är också orden som yttras av regeringen. Vad tänker du om det där, Helena Lindholm?
Men jag tänkte att jag kanske kan få lägga till där, för att om en anledning till att världen inte har reagerat kraftigare på det som Israel gör i Gazaremsan är också, tror jag, ett misslyckande eller en oförmåga eller ovilja till att se de långa historiska förloppen. Vi är så fast vid att allting började den 7 oktober 2023. Och det som skedde då var ju ett vidrigt terrorbrott. Men historien började inte den 7 oktober 2023. Palestinafrågan började inte den 7 oktober 2023.
Men det är intressant det du säger här, för att när FNs generalsekreterare, om det var dagen efter terrorattackerna mot Israel eller 2 dagar efter, sa att de här terrorattackerna inte skedde i ett vakuum, då menar han just det här historiska som du talar om nu, Helena. Men då fick han ju extremt hård kritik från israeliskt håll, och han kallades ju för mer eller mindre århundradens antisemit.
Möjligen skulle det inte bli samma reaktioner idag givet utvecklingen, eller vad tror du?
Nej, kanske inte.
De här uttalandena då, Joma, som vi hört från regeringen, vad handlar det om för ord som regeringen har sagt som man också kritiserar? För det är ju som sagt inte bara vad man gör nu.
Nej, men det är ju ord som har använts egentligen från första början, och som jag menar Benjamin Netanyahu bland annat är efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen för, när man i början av kriget använde ord som att man skulle inte släppa in någonting, man jämförde Gazas befolkning med djur och så liknande och så vidare. Men nu de senaste månaderna har man ju talat om att man ska massdeportera den palestinska befolkningen i Gazaremsan. Smotrich, finansministern som jag varit inne på tidigare, har sagt att man ska förstöra, jämna hela Gazaremsan med marken för att kunna bygga upp något nytt judiskt där istället. Så det är många sådana uttalanden.
Så här handlar det om att om de här orden blir verklighet så att säga, då skulle de utgöra grova brott mot folkrätten. Det är det kritiken handlar om.
Ja, och de skulle väl kunna utgöra grova brott mot folkrätten även nu. Nu har vi ju inte sett någon dom, men det är ju en enorm förstörelse. Vi har svält i Gaza, vi har folk som tvingas bort från sina hem, så att ja.
Men det Johan Mattias är inne på där, tänker jag, det handlar ju om den här retoriken som har förekommit ifrån högt uppsatta företrädare för Israels regering, premiärministern, presidenten, försvarsministern, finansministern, säkerhetsministern, och som också återfinns i djupa allmänna lager i Israel. En avhumaniserande retorik som också kan tolkas som uppvigling, incitement till folkmord. Alla folkmordssituationer eller folkmordsliknande situationer som vi har bevittnat genom historien föregås alltid av den typen av avhumaniserande retorik. Och det finns i folkmordskonventionen också ett förbud mot att uppvigla mot folkmord. Så hela det här, den här retoriken är extremt allvarlig. Men samtidigt så tycker jag i min uppfattning att det är viktigare att regeringen fördömer det som görs snarare än det som sägs.
Mer konkret när det gäller insatsen som Israel gör nu i Gaza, Joma, så som de väljer att kalla det. Det är en rad operativa mål som man säger med den här offensiven, och hur man hanterar nödhjälpen också. Det är en del av allt det här. Hur lyder de där målen?
Ja, det finns ju flera mål. Alltså, man har ju hela tiden sagt att man haft som officiellt mål att befria gisslan. Ett 20-tal är fortfarande vid liv, men det finns också många kvarlevor i Gaza. Man har som mål att förinta Hamas eller förstöra deras förmåga att styra Gaza.
En liten paus där bara. När det gäller Hamas just nu, skickar man fortfarande raketer mot Israel, och hur ser kapaciteten ut? Ja,
det kom ett par raketer mot Israel under helgen, tror jag det var. Tror det var 3-4 stycken som... De flesta landade faktiskt i Gaza, men någon landade också på någon åkermark på den israeliska sidan. Det kommer inte särskilt mycket raketer. Den israeliska militären har sagt att man tror att de har ett antal raketer kvar i sina tunnlar som de då sparar och ska använda vid mer väl avvägda tillfällen. Vad det skulle vara för tillfälle vet jag faktiskt inte, med tanke på hur situationen ser ut i Gaza. Men sen är ju ett annat mål just nu, det är ju liksom försöka trycka hela Gazas befolkning söderut. Och vi har tidigare talat om generalernas plan i norra Gaza, hur man vill avbefolka hela norra Gaza. Och att alla som är kvar där ska räknas som stridande, helt enkelt. Nu heter det inte längre det. Nu heter operationen Gideons vagnar.
Just det.
Och tanken är väl att flytta så många som möjligt till den södra delen av Gaza för att kunna ha kontroll över resterande delar av Gaza. Mm.
Så, den här massiva kritiken som vi nu ser från stora delar av världen och röster som kanske inte har varit så framträdande tidigare, Man kan ju undra då vad Israels premiärminister svarar på allt det här.
I say to President Macron, Prime Minister Carney and Prime Minister Starmer, when mass murderers, rapists, baby killers and kidnappers thank you, you're on the wrong side of justice. You're on the wrong side of humanity. And you're on the wrong side of history.
När massmördare, våldtäktsmän, babymördare och kidnappare tackar er, då är ni på fel sida av rättvisan, mänskligheten, historien.
Now these leaders may think that they're advancing peace. They're not. They're emboldening Hamas to continue fighting forever.
Alltså jag tolkar det som att Netanyahu kommer att med stöd i den regeringsbildning som han har att fortsätta de här planerna. Det är oklart hur pass realistisk den planen är, men jag tror att man ska ta den israeliska regeringen på orden när man säger så. Jag tror att man menar det man säger.
Så det här har världsledare reagerat på mer kraftfullt nu än tidigare, men ord förpliktigar förstås. Och vi har snuddat lite vid det där, att ingen politiker vill ju bli ertappad med att ha sagt en sak och sen kanske inte leta upp till det där. Vad tror du, Joma, om eventuella sanktioner och faktiska ageranden från världsledare och EU och sådär?
Ja, vi har ju inte sett det än. Vi har sett hur det talats om eventuella sanktioner och att flera länder, däribland Sverige, vill ha sanktioner mot de mer extrema krafterna i Israels regering. Jag tror inte man har nämnt någon namn, men jag tänker mig att man menar väl inrikessäkerhetsministern Ben-Gvir. Man tänker nog på Smotrich till exempel. Men
vad kan sånt göra för skillnad då, om det skulle bli verklighet?
Jag vet inte. Israel kan ju fortfarande... Sanktioner är ju ett trubbigt verktyg ändå. Och det beror ju på hur det slår mot landets ekonomi. Ett handelsavtal är ju en annan sak, som Storbritannien som till exempel pausar förhandlingarna om ett nytt handelsavtal. Eftersom det är en paus i förhandlingarna så smärtar det ju inte omedelbart, men det ger ju ändå en fingervisning om vart det skulle kunna barka hän.
Vi lämnar omvärlden och riktar in oss på Israel, Johan Mattias. Hur låter det i den interna debatten i Israel nu? För det har hänt mycket där.
Ja, men dels så växer ju fredsrörelsen i Israel och de som protesterar inte bara mot kriget för att det inte får loss gisslan, utan som även protesterar mot kriget för att barn och civila dör i Gaza. Jag ska inte säga att det är en omfattande jätterörelse, men den växer hela tiden.
För visst är det ganska nytt ändå. Innan har vi inte sett bilder på barn i Gaza i de här demonstrationerna, utan framförallt bilder på gisslan.
Jag var med på en demonstration för ett par veckor sedan i Tel Aviv, och då hade man bilder på barn i Gaza som hade dödats. Myndigheterna försökte sätta stopp för de här bilderna, men demonstranterna gick till domstol och fick till slut rätt och har också satt upp sådana här bilder runt om på busshållplatser till exempel.
Det blev alltså en domstolsfråga i Israel om man skulle få visa de här bilderna offentligt.
Ja. Det blev det. Okay.
Men Joma, Netanyahus plan verkar ju stå fast. Han sa ju det, att det är ni som står på fel sida om historien här, hans kritiker. Han verkar gå vidare med planerna helt enkelt att göra verklighet av, men det får vi se framöver. Men det finns ju faktiskt en person som har mer inflytande och makt över Netanyahu än någon annan förmodligen. Och vi har nämnt honom indirekt i alla fall tidigare.
Tänker du på Donald Trump möjligen?
Ja. Hur ser USAs hållning ut just nu? För den är inte helt lätt att tyda, eller hur?
Nej, jag tycker den är lite svåranalyserad. Om man läser mellan raderna och vill tolka det på ett sätt, så skulle man kunna tolka det som att Donald Trump är fullständigt trött på den krigföring Israel ägnar sig åt i Gaza. Han har uttryckt sig som att det är förfärligt, det är fruktansvärt att så många civila dör, att barn svälter. Han har använt sådana, och det här kriget måste ta slut, har han också sagt. Det i kombination med att han inte besökte Israel och Benjamin Netanyahu under sin Mellanöstern-turné för ett par veckor sedan, gör ju att man kan på något sätt tolka det som att Donald Trump är på väg att ta handen från Netanyahu, åtminstone, kanske inte Israel. Men samtidigt fortsätter man att leverera tunga vapen, tunga bomber till Israel.
Till sist då, vi inledde ju med den här diskussionen om varför det kan vara kanske extra sannolikt att den här gången så ser vi ett skifte i omvärldens reaktioner på det här kriget. Men igen, Joma, du måste väl ändå känna som jag att det har gått så otroligt upp och ner, och engagemanget för det här kriget hos omvärlden går från den ena dagen till den andra, och sen händer någonting i en annan del av världen som pockar på uppmärksamhet och sådär. På tidslinjen över det här kriget, tror du fortfarande att det här kan vara ett skifte vi ser när vi tittar tillbaka på det här senare?
Ja, men jag tänker att det nog inte är omöjligt ändå. Dels för att det här kriget har gått så långt. För att behandlingen av civilbefolkningen i Gaza är någonting alldeles... Ja, som vi inte har sett sedan andra världskriget i princip. Så att, ja, det kan nog vara någonting som består faktiskt. Jag tror inte det är omöjligt. Däremot säger jag inte att det innebär att kriget tar slut imorgon bara därför. Även om det görs försök till fredsförhandling eller vapenvilleförhandlingar hela tiden som ännu inte lyckats.
Tack för att du var med, Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, och Johan Mattias Sommarström, en av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Producent idag var Alexandra Sandels, Maria Stillberg har skött tekniken, Olle Wiberg heter jag. Tack för att ni lyssnade till oss.
En ungefär 10 minuter längre version av det här programmet kan du höra om du går in i appen Sveriges Radio Play och söker på Mellanöstern. I P1 Kultur i nästa timme får vi bland annat gå på teater i Kalmar. Allt som är underbart heter uppsättningen. Vi får också höra en intervju med musikern Nils Landgren som är aktuell med ett nytt album. Klockan har nu blivit 3.
Ekot. I Indikatoropinions majmätning är Centerpartiet vinnaren samtidigt som Moderaterna rasar. Opinionschef för Indikator är Per Oleskog Tryggvason.
Moderaterna, de tappar rejält i månadens mätning. Och jag ska säga att de låg ganska högt förra månaden med en medial dagordning som fokuserade mycket på ekonomin och internationella frågor. Och nu har fokus istället kommit på de säkerhetsproblem som har kommit med den nationella säkerhetsrådgivaren.
Moderaterna går ner med 3,7 procentenheter jämfört med förra mätningen. Landar nu alltså på drygt 17%. Martin Borgs är partiets biträdande partisekreterare.
Enskilda mätningar är lite som vårvädret. Förra gången gick vi upp, nu går vi ner, men vi ser faktiskt att vi ökar i andra mätningar också.
Majmätningens vinnare är Centerpartiet som ökar från 4,1 till 5,8%. Väljarstödet för de andra partierna varierar bara marginellt och ingen förändring är statistiskt säkerställd. Gapet mellan blocken är det största på länge. Det skiljer hela 11,7 procentenheter mellan regeringen som ligger under och de rödgröna.
Reporter Ivan Garcia. Den irländska regeringen kommer lägga fram ett lagförslag till parlamentet om att förbjuda all handel med israeliska bosättare på Västbanken. Bosättningarna anses illegala under internationell lag och Irland har varit en av de största kritikerna i EU mot Israels krigsföring i Gaza. Irlands utrikesminister Simon Harris säger att han hoppas att andra EU-länder följer deras exempel. I USA har Elon Musks företag SpaceX lyckats skjuta ut rymdfarkosten Starship i rymden. Men efter en dryg halvtimme hade de förlorat kontrollen över farkosten, det rapporterar Reuters. I de två tidigare försöken har farkosten exploderat kort efter start. Ekot med Sofia Sofraniado.
P1, Sveriges Radio.
Det var Lisa Wall i Malmö som höll i gårdagens P1 Kultur. Och vi får bland annat ett reportage om en uppsättning på Byteatern i Kalmar. Den heter Allt som är underbart. Vi hör hela programmet, 55 minuter av P1 Kultur alltså, alldeles strax.
Det här är så sjukt kul med bokcirklar. Man får såna här frågor. Jag tänkte att jag vill forska om hajar.
Bästa lyssnare, häng med. Bokcirkeln fortsätter med Olof Retling, Marie Göransson och mig. Nu är vi 2/3 in i romanen vi läser. Styr din plog över de döda ben av den polska författaren och Nobelpristagaren Olga Tokarczuk.
Ett jättestort lapptäcke. Ett lapptäcke. Det skulle jag vilja virka. Och sen så skulle jag ge bort det till någon stackare.
Lundströms bokradio. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Här och nu, 3 minuter över 3 på natten, lämnar jag över till Lisa Wall från gårdagen.
Det här är tisdagens P1 Kultur. Det sista som gjorde sitt skapande liv, vad visar det? Idag ska vi höra en av svensk nutida musiks portaltonsättare, Sven David Sandströms sista stycke. Och så hör vi en essä, där sjukdomen tar ett liv allt för tidigt, men där hjälpen finns i orden och litteraturen. Vi ska gå på teater i Kalmar för att våga se allt det där som faktiskt är underbart. Men vi börjar i krigets bilder och hur man väljer bland dem. P1 Kultur heter programmet. Jag heter Lisa Wall. Det är svårt att undvika bilder av krig just nu. Från till exempel Gaza och Ukraina så ser vi byggnader i ruiner. Drabbade bakifrån ser vi ofta i nyhetsmedia. I mitt sociala medieflöde ser jag istället brutala bilder från samma ställen. Ofta närbilder där tittar skadade barn mig rakt i ögonen. Och det kan kännas som vi är mellan två olika bilder av krig just nu. Det ena osensurerade flödet på sociala medier och det andra kurerade, som lite på avstånd i traditionell media. Men vad gör de här olika versionerna av krigets verklighet med oss? Finns där en bild som är mer sann än den andra och håller glappet mellan versionerna på att minska? I en studio i Stockholm så finns Maria Nilsson, professor i journalistik vid institutionen för mediestudier på Stockholms universitet. Välkommen till P1 Kultur.
Tack så mycket.
Du har forskat på fotojournalistik och etik. Kan du beskriva det här glappet mellan nyhetsmedier och sociala medier?
Ja, och det handlar ju till en stor del faktiskt om etik och andra saker också. Men det är precis som du beskrev inledningsvis, så är ju det här virala bildflödet på sociala medier där det finns allting från personliga berättelser på TikTok till bilder, närbilder på kriser och skadade i konflikter, trafikolyckor, till desinformation och missinformation. Och många gånger är de bild, som du säger, de är väldigt starka, liksom de är väldigt grafiska kanske. Men många gånger också så finns det kanske inte information om vem som är avsändaren, så det finns också en osäkerhet kring var de här bilderna kommer ifrån och vad de handlar om. Inte alltid, men många gånger. Och sen har vi då den journalistiska som också har ett bildflöde där redaktionerna, det ska man ju komma ihåg, väljer ju från ett stort bildflöde också varje dag med byråbilder. Och då är det de journalistiska rutinerna och den professionella hållningen som man går efter. Det är nyhetsvärde, bilden ska berätta någonting om en händelse. Och sen är det ju också de pressetiska reglerna som vi har nu, där det står bland annat att man ska vara varsam med bilder och undvika att publicera sånt som kan kränka en persons integritet. Så det är väl lite den spänningen där kring just hur mycket och vad man ska visa och vad som är ett nyhetsvärde och vad som också är kanske de här etiska frågorna.
Så men hur påverkar den här skillnaden, det här glappet då, oss som mediekonsumenter?
Ja. Ja, det gör ju att det kan ju kännas som man har, om man följer sociala medier och sen också nyhetsmedier kurerade, att det kan kännas som det är två helt olika händelser faktiskt. Man kommer mycket närmare i sociala medier, det gör man ju verkligen. Sen finns det ju också, ska man säga, att det finns ju skillnader i nyhetsmedier också, till exempel etermedier, och sen har vi också kanske ser det olika ut i olika länder, till exempel om det är ett land som är krigförande, så kan man kanske medierna där, eller land som är drabbat av krig, visar mer. Det händer på plats. Så det är de dimensionerna också. Men det är verkligen, kan kännas som att det är två olika berättelser som vi får.
Du nämner de pressetiska reglerna, men kan resultatet av de reglerna bli att vi som konsumenter får ett krig light, liksom?
Ja, det kan ju kännas som det. Och det, där tycker jag det är lite svårt att generalisera. Men om man ser liksom som exempel då, så har vi ju, det finns ju då vissa händelser när det bryter igenom, där man kan se, som till exempel Aftonbladet nu, som visar de här bilderna från Gaza av barn som drabbas och skadas och dödas. Eller när DN då publicerade på första sidan bilder från Butcha när det massakern där avslöjades. Att det då bryter igenom. Och då ser vi ju att nyhetsmedierna har ju också de vissa bilder som är professionella bilder då, som visar mer. Och då är det ju, det vet ju inte läsaren eller tittaren eller lyssnaren hur man har resonerat på redaktionerna. Vad är det som gör att man då väljer att just i den här händelsen, det här behöver vi visa, för det här är så pass viktigt att folk, för folk att så att säga konfronteras med det här för tittarna eller läsarna hemma.
Men kan man prata om trovärdighet i de här sammanhangen också? Jag tänker, vad gör det med trovärdigheten att det blir två olika bilder?
Mm. Ja, alltså, jag skulle säga också, jag skulle vilja vända på det lite och säga att jag vet inte om det alltid är trovärdighet det vi får på sociala medier heller. Va? För att en del av det är ju också att visst att det kan vara väldigt explicita bilder, men det är klart att det visar oss krigets effekt och hur de som drabbas, hur fruktansvärt kriget är. Men sen handlar det ju också om sammanhanget kring händelsen. Till exempel, jag kan ta ett exempel från en studie jag gjorde nyligen om hur redaktionerna jobbade med visualiseringen, bevakning av Ukraina. Och då var det en person jag pratade med på redaktion som menade på att det finns också just den här, kanske den här pressetiska reglerna gör ibland att ledningen kanske är lite försiktigare, men att människor som jobbar då på desken och som har bildflödet många gånger känner att de skulle kunna visa mer. Mm. Och ibland gör man ju också så att man går ut och faktiskt berättar för läsarna eller tittarna vad är det som gör att vi inte publicerar eller publicerar de här bilderna. Jag tror också att en del av det är just det här med desinformation. Att vet vi tillräckligt mycket om omständigheterna kring den här bilden? Till exempel Donald Trump hade ju nyligen visat bilder från Sydafrika som sades visa de här som han menar då på den omvända rasismen och hur vita då var liksom